Vi är inne i en serie predikningar där jag försöker att svara på frågan, vad är Gud? Och i varje predikan så lyfter jag fram ett av de attribut som Bibeln tillskriver Gud. Och idag har vi kommit till den femte predikan och till det sista av de negativa attributen. Det vill säga de attribut som är mest grundläggande och som talar om Gud i negativa termer. Vi ser saker hos oss själva och så förnekar vi dessa saker hos Gud eftersom han är helt annorlunda från oss. Vi ser till exempel att vi är sammansatta, skapade varelser, men att Bibeln lär att Gud är osammansatt, att han är ande, oskapad. Vi ser att vi är ändliga och vi är begränsade, men att Bibeln lär att Gud är obegränsad. Vi ser att vi är kortlivade och vi är förgängliga, men Bibeln lär att Gud är oförgänglig och evig. Och somliga har påpekat för mig att det här har varit lite svårt att förstå. Och det är klart, vi försöker att förstå någonting av vad oändlig Gud är. Det är något annat än vad vi kanske sysslar med resten av veckorna. Vi talar om saker som ligger på gränsen för vårt förstånd och som ligger bortom gränsen för vårt förstånd. Vi använder vårt förnuft och vi gör det i dialog med några av historiens skarpaste hjärnor. Och så försöker vi att förstå vad Gud har sagt i sitt ord. Det är en krävande övning, vänner. Och samtidigt så vill jag påstå att det är värt mödan, eftersom det gör hela skillnaden mellan att tillbe den Gud som Bibeln presenterar och tillbe den Gud som vi har skapat till vår egen avbild. När sorg och när lidande kommer, vem vill du kasta dig på? Den som du har skapat själv och som du måste bära själv, eller den som har burit sitt folk genom alla tider? Sen kan jag trösta dig med att vi avslutar den första delen i den här serien idag. Den här första delen handlar om de negativa attributen. Den är ju klart svårast att förstå sig på. Nästa del i serien är de positiva attributen och den blir mycket lättare att förstå. Så håll ut, vänner. Idag ska vi tala om Guds oföränderlighet. Och vi har hört läsas en text i Nya Testamentet, Jakob 1, 16-19. Och jag vill fästa vår uppmärksamhet på vers 17. Bara den enda versen. Och utifrån den här så skulle jag vilja dels beskriva läran om Guds oföränderlighet. Och sen ska vi titta på hur den här läran används i versen. Och sen därefter ska vi ställa oss frågan, vad betyder detta för oss? Så tre punkter återigen. Först läran om Guds oföränderlighet. Sen kallar jag punkten allt det godas ursprung, om du är lagd att memorera sånt. Och sen för det tredje, löften som består. Punkt nummer ett. Guds oföränderlighet hänger ihop med de tidigare attributen vi har pratat om. Därför blir det här predikningar som påminner om varandra. Och jag tror att det finns en pedagogik här också. Gud är en oändlig varelse. Han är i sig själv existerande. Och han är helt oberoende av någonting annat. Han är höjd över alla orsaker, eftersom han själv är alla orsakers första orsak. Och han är också därmed höjd över möjligheten att förändras. Oändlig tid och oändlig rymd. Oändlig kan ju inte förändras. De måste vara vad de alltid har varit. Därför är Gud helt och hållet oföränderlig. Och dessutom har vi bibeltexter som säger till exempel 4 Mosebok 23 och 19. Gud är ingen människa. Han ljuger inte. Han är ingen dödlig som ändrar sig. Vad han har sagt, det gör han. Vad han har lovat, det håller han. Eller Malaki 3 och 6 som säger, jag är Herren. Jag förändrar mig inte. Eller förstås, vår text, Jakob 1 och 17. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Om Gud skulle förändras, Vad skulle det betyda? Ett av tre alternativ. Jag är osäker faktiskt på om en tredje behövs, men jag lägger in det för säkerhets skull. Ett av tre alternativ. Antingen förändras han till det bättre. Eller också, för andra, till det sämre. Eller för det tredje, till något annat, en sorts övrigt kategori, än vad han tidigare var. Alla de här alternativen är ju uteslutna eftersom han redan är fullkomlig, evig, oändlig. Om han kunde förändras till det bättre så vore han ju inte fullkomlig, eller hur? Och om han kunde förändras till det sämre så skulle han ju inte vara fullkomlig efter förändringen. Eller om han förändrades till någonting annat. Så, alltså, det vore också en omöjlighet eftersom det skulle innebära ett slut på hans evighet. Därför, all förändring är ju en form av död. Eftersom det som tidigare var upphör att vara och någonting nytt som inte tidigare var börjar att vara. Eller hur? Ja. Det är helt enkelt så att han är den han är. Varken mer eller mindre. Eller varken mer kan jag inte säga. Han är inget mindre. Han är den han är. Och det gäller överallt och det gäller alltid. Det gäller när han talar med Mose och det gäller i Göteborg 2015. Gud är den han är. Alltid en viss brottningsmatch med den här micken här. Han är helt ensam om det. Han är helt ensam om det. Allt annat förändras, vänner. Jag skulle kunna berätta om någon gång när jag har tänkt, nu blir livet aldrig detsamma. Jag vet inte om du har tänkt så någon gång, men det kanske är så att jag har haft en otrolig sinnesnärvaro och har kunnat bedöma när livet förändras. Jag kunde sitta och tänka på jättemånga tillfällen när jag har tänkt så. Precis de orden. Nu blir livet aldrig detsamma. Jag tänkte så när jag kände en ny sorts smärta i mitt knä på fotbollsplanen i vad som blev min sista fotbollsmatch. Aldrig detsamma. Jag kände det innan jag landade på marken. Jag kände det när jag, eller jag tänkte det när jag kysste min fru Anna för första gången. Eller när jag läste Efesierbrevets första kapitel och det plötsligt gick upp för mig att Gud är så oändligt mycket större än jag någonsin kunnat föreställa mig. Eller när vår församlingsmedlem Stefan dog. Jag tänkte, nu blir livet aldrig detsamma. Eller när jag hörde vår sons skrik för första gången i förlossningssalen. Aldrig detsamma. Vi människor förändras ständigt. Ständigt. Vi är, som patriarken Jakob säger om sin äldste son, vi är ostadiga som vatten. Vi kan förändras till det bättre. Vi kan bli heligare, visare, ödmjukare, gladare, generösare, tålmodigare. Eller vi kan förändras till det sämre. Vi kan bli mer förbittrade, misstänksamma, självupptagna. Men Gud är höjd över allt detta. Växlingens skugga finns inte hos honom, läser vi ju. Han är den han är i evighet. I gudstjänstens inledning så hörde vi psalm 102 läsas. Psalmisten talar där om det mest beständiga han känner till, nämligen himmel och jord. Han vet att människans dagar, de är som en vindpust. Men himlen och jorden verkar ju bestå från generation till generation. Och ändå säger han, de ska förgås. Men du består. De är plagg, himlen och jorden. Plagg som slits ut. Du byter ut dem som kläder och de är borta. Alltså det mest beständiga han kan föreställa sig är som ett klädesplagg i förhållande till Guds oföränderlighet. I Uppenbarelseboken 6 och 14 så står det att himlen rullas ihop som en bokrulle och bergen flyttas från sina platser. I Jesaja 51 och 6 så står det att himlen ska försvinna som en rök och jorden ska nötas ut, slitas ut som en klädnad och dess invånare dö som myggor. Men, om vi vänder tillbaka till psalm 102, i nästa vers, 28. Du är densamme, det vill säga du är oföränderlig, till skillnad från allt annat. Dina dagar har inget år, det vill säga du är evig. Så, men nu säger ju inte Bibeln att Gud är oföränderlig bara i största allmänhet. Utan Bibeln ger en rad exempel på hur han är oföränderlig. Och jag har delat upp dem i fyra kategorier. Jag ska bara räkna upp dem så att du får med dig det här. Så att du får en känsla av vad det handlar om. För det första, Gud är oföränderlig i sitt väsen. Det vill säga i sina attribut, det vi talar om. Allt vad Gud var innan jordens grund blev lagd är han på samma sätt här och nu. Och han kommer att förbli så i all evighet. Hans godhet är evig och oändlig. Hans makt är evig och oändlig. Hans sanning är evig och oändlig. Hans vishet evig och oändlig. Hans helighet, hans rättfärdighet evig och oändlig. Och för det andra så är Gud oföränderlig i sin kunskap. Hör detta. I all evighet så vet han allt som finns att veta. Och ingenting har någonsin varit fördolt för honom. Hebreerbrevet 4:13 säger: inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. För det tredje, Gud är oföränderlig i sitt ord. Det han säger i Bibeln står fast. Det spelar ingen roll vad samhället har kommit överens om. Det är okej att tycka och tänka. Det står fast. Jesaja 46, vers 6. Människan är som gräset. Vi bestämmer alla möjliga olika saker i vårt samhälle. Nu får man tycka det här så här och nu får man tycka så här. Förgänglig som blomman på ängen. Vers 8. Gräset torkar, blomman vissnar, men vår Guds ord består i evighet. Psalm 119, vers 151. Alla dina bud är sanning, vers 152. Du har fastställt dem för evig tid. För det fjärde är Gud oföränderlig i sitt rådslut. Vad han har bestämt, hans vilja och hans avsikt, de står fast för evigt. Romarbrevet 11:29. Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. Psalm 33:11. Herrens plan står fast för evig. Hans avsikter från släkte till släkte. Jesaja 14:24. Herren Sebaot har svurit och sagt: det jag har bestämt ska ske. Det jag har beslutat skall fullbordas. Gud ändrar sig inte. Aldrig. Det han har bestämt, det står fast. Han behöver inte ändra på sig eftersom hans rådslut är grundat på en fullkomlig kännedom och kontroll över allt som har skett, allt som sker och allt som kommer att ske. Det finns ingen oförutsedd vändning som skulle kunna överraska honom. Han vet allt. Allt är uppenbart för honom. Han har all makt att verkställa sina rådslut. Och han har all makt att föra allting till fullkomning. Det han har bestämt. Och nu tänker du förstås, eftersom du har en snabb hjärna. Men står det inte någonstans att Gud ändrar sig? Vad handlar det om? Hur ska vi förstå de texter? För det finns ju ett antal texter som beskriver just så. Och svaret är att vi ska förstå dem på samma sätt som vi förstår alla de texter där Gud beskrivs i mänskliga ordalag. Det står också att Gud har ögon och öron och händer och armar. Och det står att Gud vaknar ur en sömn. Fast vi förstår mycket klart och tydligt ur övriga Bibeln att Gud sover ju förstås inte. Det är alltså ett sätt, när det står att Gud ångrar sig, så är det ett sätt att med mänskligt språk beskriva en vändning i händelserna som är ett uttryck för Guds vilja. Gud, jag vet inte, jag har sagt det många gånger nu, Gud böjer sig ner och jollrar med oss på ett språk som vi kan förstå, med begrepp som vi kan förstå. Men det här är inte texter som beskriver Guds väsen. Det var läran om Guds oföränderlighet. Och det är alltså den läran som Jakob anknyter till i andra halvan av vers 17. Gud är oföränderlig till skillnad från allt annat vi känner till. I honom finns ingen växling. Han är helt annorlunda mot allt annat. Nu är frågan, punkt nummer 2. Varför säger Jakob det här? Varför säger han i den här versen? Och hur hänger det ihop med det andra som sägs i samma vers? Hur tillämpar Jakob läran om Guds oföränderlighet? Om man läser i brevets inledning så ser man i vers 2 och 3. Det står som en sorts rubrik. Det slår an temat för hela brevet. Jakob 1, vers 2 och 3. Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Så brevet handlar om lidande och uthållighet. Det är du. Jakob är pastor för en plågad och förföljd församling. Och han vill rusta dem för att vara uthålliga i lidandet. Frågan är då, hur ska vi klara det här? Hur ska vi stå ut med detta lidande? Hur ska man stå ut med människor som ständigt förföljer en och som vill önska en livet? Eller önskar att ta livet, menar jag. Alltså svaret här som Jakob ger är inte bara att man ska liksom ta sig samman och i egna ansträngningar uthärda så mycket man kan. Han säger, allt, vers 17, allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens fader, hos vilken ingen förändring sker. Så han börjar med att fästa uppmärksamheten på allt det goda vi får. Och så säger han att en kristen är någon som lärt sig inte bara att njuta av varje god och fullkomlig gåva, utan också se vad som ligger bakom gåvan. Det här är viktigt, vänner. Vad han säger här är i princip samma sak som C.S. Lewis säger till exempel i sin predikan som heter Härlighetens tyngd. Och det finns säkert jättemånga andra som säger samma sak. Men eftersom jag är så bekant med Lewis så är det där jag liksom associerar med. Han säger att när du kommer i närheten av livets goda gåvor så kan du överväldigas av en känsla, en påtaglig känsla av njutning. Du kan känna att du har kommit hem, att det här gör dig lycklig. Du kanske står inför ett vackert landskap eller du kan, alltså uppe på en fjälltopp och du tittar ut och du tänker, wow, det är det här jag har längtat efter. Eller också kanske du hör ett vackert musikstycke. Eller du kanske ser djupt in i ögonen på den du är förälskad. Och så tänker du, det här vill jag ha. Gift dig med den här människan. Eller bygg ett hus här. Eller köp åtminstone skivan. Och så följer du den här längtan. Och du gifter dig med den här människan. Eller du bygger det här huset. Eller du köper den här skivan. Och så tänker du, äntligen, nu kan jag vara lycklig. Och så upptäcker du, när tiden går, att visionen bleknar. Och när du kommer tillbaka till samma musik, du har säkert upplevt det, när du kommer tillbaka till samma musik några år senare, den här musiken som du var så passionerad, den som du älskade, som gjorde, det var så vackert, så det var smärtsamt, du vet. Du lyssnar på den 15 år senare. Och så är det inte alls samma skönhetsupplevelse. Den är inte alls så finstämd som du minns den. Den är inte alls så majestätisk som du minns den. Den tröstar dig inte på samma sätt som förr. Faktum är att den här musiken låter ganska ihålig och fantasilös just nu. Vad Jakob säger är att det är en god gåva, den här musiken. Men den är inte ljuset självt. Den är inte solen. Den är snarare som månen, du vet. Månen flyttar sig hela tiden. Och ljuset förändras beroende på var den är någonstans. Den reflekterar ju bara ljuset från en annan. Månen har ju inte ljuset i sig självt. Vissa nätter så lyser månen starkt och mäktigt. Men andra nätter så är det bara en liten skärva bakom molnen. På samma sätt är det med musiken, eller med det här landskapet, eller med förälskelsen, eller med jobbet, eller vad det än är. Alltså, det är goda gåvor. Men de har inte i sig själva ljuset. De har inte i sig själva det goda som vi upplever genom dem. Ytterst sett så var det inte de här gåvorna vi strävade efter, utan snarare någonting obeskrivligt som liksom förmedlades genom dem. Så Jakob säger att när du njuter av en god gåva så måste du se att det finns någon bakom den, nämligen ljusens fader. Och det är ett fullkomligt ljus. Det är det yttersta ljuset. Det är det oföränderliga ljuset. Det är solen och inte månen. Lägg märke till här nu att det står varje fullkomlig gåva. Varje. Det är en otroligt positiv syn på den värld som innebär så mycket lidande. Han säger här att när du träffar dina vänner och när du sitter och skojar och skrattar och flamsar och när du äter god mat tillsammans, så är det en gåva från Gud. När du lyssnar på ett vackert musikstycke så är det en gåva från Gud. Det spelar ingen roll om det är kristna musiker eller inte. Om musiken är vacker så är det en Guds gåva. Alla goda gåvor är från Gud. Det här kallas för läran om allmän nåd. Alltså, Gud är full av nåd och glädje. Och han öser ut goda gåvor över alla människor i hela världen. Det spelar ingen roll om de tror på honom eller inte. De får fantasi och de får kreativitet och klokhet och intelligens och skönhet och kärlek. Allt detta. Som kristna behöver vi inte sitta liksom rädda i ett hörn och tänka, undrar om den här musiken är kristen och så att jag kan uppskatta musiken. Aldrig. Alltså, vi kan gå ut i världen och njuta. Ät god mat, god musik, njut av god konst, uppfinningsrikedom, kreativitet, filosofi. Allt i goda gåvor. Och vi har en, jag skulle nästan säga ett uppdrag att njuta av det här, att älska det och erkänna att det är gott och att det är från Gud. Samtidigt som vi erkänner att det bara är månen. Det är inte ljuset själv, de här gåvorna. De bara reflekterar från ljuset. Samuel Rutherford, han var en skotsk predikant på 1600-talet. Det är märkligt hur många 1600-tals predikanter det finns. Han säger så här: vår centimeterlånga tid av lidande kan inte mäta sig mot den första kvällens välkomstfirande i himlen. När Kristus lutar ditt reströtta huvud mot sitt bröst kommer du att finna att bara den första av hans kyssar vara fullgod för fullgod lön för 500 år av plågade hjärtan. Åh, mina vänner, sälj inte allt detta för Esaus morgonmål. Esaus morgonmål? Vad är det? Esau, ni vet, han var ju den äldre av två tvillingbröder. Och det innebär att han kom först ut, han var den som hade rätt till arvet. Och en dag så kom Esau hem och han var utsvulten efter att ha varit ute på markerna. Och hans bror Jakob, som var en intrigmakare, han hade gjort soppa. Och Esau bad att Jakob skulle hälla upp soppa åt honom. Och Jakob sa, bara om du ger mig din förstfödslorätt i utbyte. Och Esau svarade, jag håller ju på att dö. Vad har jag för glädje av förstfödslorätten? Så han sålde sin förstfödslorätt för ett morgonmål. För en frukost. Och då tänker du, vilken dåre! Han var ju stenrik! Vem skulle betala en sån rikedom för en frukost? Eller hur? Svaret är ju att du gör det. Och att jag gör det. Eftersom vi tror att de goda gåvorna är vad som kommer att göra oss lyckliga. Vi tror att ljuset finns i det här jobbet som vi längtar efter. Eller den här maken som vi längtar efter. Eller det här huset som vi drömmer om. Och när vi inte får vad vi längtar efter. Eller när det tas ifrån oss. Så lider vi. För vi har sålt vår himmelska arvsrätt för Esaus morgonmål. Så Jakob säger, njut av allt det goda, men se att gåvorna inte är ljus i sig själva, utan att de kommer från och bara är reflektioner av ljusens fader. Han är det fullkomliga ljuset, det eviga ljuset, det oföränderliga ljuset. Okej. Hur gör man det då? Vi har kommit till punkt nummer 3. Vad är det jag ska se bortom de goda gåvorna? Går det att bli mer konkret här? Ja, det går det. Det handlar om, här kommer en mening som du kan få memorera. Det handlar om att genom hoppet se de löften som består. Genom hoppet se de löften som består. Det kanske låter komplicerat. Jag ska förklara förstås. Jag vill ge 2 illustrationer. En om hoppet och en om löften. Jag tror att det kommer att klarna sen. Hoppet. I Hebreerbrevet 6:19. Det är ett sammanhang som handlar om Guds oföränderlighet. Där står det att hoppet är ett själens ankare. Ett själens ankare. Vad är ett ankare för något? Jo, när jag var barn i alla fall så hände det att vi åkte ut med en liten eka på sjön för att fiska. Och när man har kommit till rätt plats, den plats där man tror att det finns många fiskar, så kastar man i sitt ankare. Ankaret håller båten på plats. Den ser till att båten inte driver iväg av vinden eller av strömmar i vattnet. Vad är det som gör att ett ankare fungerar som det ska? Ja, för det första så måste ju ankaret sitta fast i dig. Eller i båten som du sitter i. Om det inte sitter fast någonstans så är det ju värdelöst. Då slänger du bara ner en klump i vattnet. Och för det andra så måste ankaret kastas ner i en värld dit vi inte kan komma. Det fungerar inte om ankaret bara stannar och hänger i vattnet under båten. Vi är ju liksom redan i vattnet. Det är ju vattnet som är problemet. Det är ju vattnet som rör sig och förändras. Ankaret måste in i den värld dit vi inte kan komma. Den måste ner i botten på sjön där klipporna ligger fast och är oföränderliga. Om ankaret inte bara sitter fast i oss utan även går ner i den oföränderliga världen under vattnet och kopplar tag i de här klipporna, då kommer klippornas oföränderlighet att föras över via ankaret till mig. Och nu säger den här texten att hoppet är en själens ankare. När vi håller fast i hoppet så kan vi liksom kasta ut ankaret i kaoset och koppla tag i det som är oföränderligt. Genom hoppet så förs Guds oföränderlighet över till oss så att vi kan stå stadigt oavsett vad som händer. Det var hoppet. Hoppet är ankaret. Genom hoppet kan vi se de löften som består. Så låt oss nu tala om löften då. I John Bunyans klassiker som heter Kristens resa. Där finns en händelse om hur det är, alltså en allegori. Ja, du förstår, om du inte känner till det så förstår du direkt hur berättelsen fungerar. Det finns en händelse om hur kristen övertalade sin vän hoppfull att de skulle vika av från konungens huvudväg för att ta en sidoväg som verkade lättare att gå. Men så gick de vilse på den här sidovägen och de blev tillfångatagna av jätten Förtvivlan. Och han låste in dem i en mörk håla i sitt slott som heter Tvivlets slott. Och jätten Förtvivlan, han hade en fru som hette Otro. Och hon fick sin make att slå kristen och hans vän hoppfull. Att prygla dem nästan till döds. Och sen låsa in dem igen utan varken mat eller vatten i absolut mörker. Och så kom han tillbaka någon dag senare och så sa han: ni ska ta livet av er själva. Det vore lättare för er. Om inte ni tar livet av er själva så kommer jag att döda er om några dagar. Titta, här är benen och skallarna från alla pilgrimer som jag har dödat innan er. Och kristen och hoppfull, alltså historiens hjältar, särskilt kristen och den historien handlar om. De var nära döden av svält, av mörker och förtvivlan och fasa. Och kristen ville avsluta sitt liv, men hoppfull övertalade honom att inte göra det. Och när allt såg ut som att det var förlorat så utbrast plötsligt kristen: vilken dåre jag är som ligger kvar i den här stinkande fängelsehålan när jag lika gärna kunde vandra i frihet. Jag har i fickan vid mitt hjärta en nyckel som heter löfte. Och jag är övertygad om att den kan öppna alla lås i tvivlets slott. Och så var det. Han tog fram nyckeln och alla dörrar låses upp. Och jag tror att John Bunyan har helt rätt här. Löftena är en nyckel som låser upp alla lås i tvivlets slott. Därför att löftena kommer från Gud själv och han ändras inte. Det han har lovat, det står evigt fast. Himmel och jord må brinna, men löftena står evigt kvar. Därför att Gud är oföränderlig. Så genom hoppet kan vi kasta ut. Vi kan tränga igenom massan av föränderligt kaos. Och vi kan gripa tag i Guds oföränderlighet. Och Guds eviga löften befriar oss ifrån tvivel och förtvivlan och otro. Så vilka är då Guds löften? Ja, låt mig ägna bara de sista minuterna här. Fem minuter. Och att räkna upp några av löftena. Jag begränsar mig till fem, så du kan tänka att gå fort här. Fem monumentala löften som står fast för alla som tror. För det första, Gud har lovat oss den helige ande. Betänk detta, vänner. Lukas 24:49. Jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna kvar här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Och så blev det. De blev rustade med kraft från höjden. Och alla som sätter sin tro till Kristus, Jesus som Herre och Frälsare, har just denna kraft. Och det är inte vilken kraft som helst. Det är den helige ande. Det är alltså Gud själv. Den atanasianska trosbekännelsen säger ju: en är faderns person, en annan sonens och återigen den helige andes. Men faderns och sonens och den helige andes gudom är en enda, lika i ära och lika i evigt majestät. Den helige ande i ditt hjärta. För det andra har han lovat uppståndelse efter döden och evigt liv. Johannes evangeliet. Jesus säger: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Vad finns det för lidande? Vad finns det för förtvivlan som kan hålla dig inspärrad? Om inte ens döden kan det. Johannes säger också, detta är vad han själv lovade oss. Det eviga livet. Det eviga livet har Gud själv lovat. För det tredje, syndernas förlåtelse. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det spelar ingen roll vad som ligger bakom dig. Det spelar ingen roll hur djupt du har sjunkit. Det finns alltid hopp. För den som är i Kristus finns ingen fördömelse överhuvudtaget. Du är ren. Du är frikänd. Du är upptagen som Guds barn. För det fjärde har Gud lovat sin egen närvaro. Att alltid finnas vid vår sida. Hebreerbrevet 13:5. Lev inte för pengar utan nöj er med vad ni har. Gud själv har sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Han ska aldrig lämna dig eller överge dig. Hans löfte står fast, evigt, oföränderligt. För det femte, Gud har lovat oss evig glädje. Jesus säger, nu är ni bedrövade, men jag ska se er igen. Och då ska era hjärtan glädja sig. Och ingen ska ta er glädje ifrån er. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Nu vill jag, som det allra sista jag säger här, betona en sak. Allt det här sker i och genom Jesus Kristus. I Jesus Kristus är alla löften ja och amen. Det är Jesus Kristus som är vårt hopp. Det är han som är vår själs ankare. Det är Jesus Kristus som är garanten för att Guds löften gäller oss här och nu. Det är Jesus Kristus vi griper tag i. Han är oföränderlig, evig Gud. Han är densamme igår och idag och i evighet. Och han har lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut. Jesus Kristus är löfternas givare och han är löfternas uppfyllelse. Han är den första och den sista och den levande. Han var död och han lever i evigheters evighet och han har nycklarna till döden och dödsriket. Så vem du än är, grip tag i honom och låt dig ledas in i livets fullhet. Amen. Jag är så tom. Vi människor är så tomma och så förgängliga. Men du är livets fullhet. Jag tackar dig för din oföränderlighet. Jag tackar dig för att det innebär att det inte finns någon skillnad i distans mellan oss här och nu och de löften som Bibelns människor fick ta emot. Du är densamme. Och jag ber att du nu talar tröst till ditt folk. Tala tröstande ord. Uppbyggande ord. Och försäkra oss i djupet av vårt väsen att du aldrig kommer att överge oss. Aldrig kommer att lämna oss. Utan tvärtom, du för oss in i livets fullhet. Låt ditt rike komma och låt din vilja ske här mitt ibland oss idag. Amen.